Vi håller på med Saltaren. Och vi har också en underrubrik. The soundtrack of our lives. Ljudspåret till våra liv. Och det låter så självklart på något sätt. Men vi har en liten revolution här. För att genom hela världshistorien har man haft bilder för sig. Man kan gå och titta på tavlor eller något annat. Eller också så har vi ljud, musik, tal. Men sen hände någonting 1930, då kom ljudspåret till filmen. Ett litet optiskt spår med ett fruktansvärt dåligt ljud som ingen stod ut med. Sen blev det magnetspår som blev det aningen bättre. Men ända sedan dess så har vi ljud och bild ihop. Och idag ska vi läsa en saltarsalm. Och så kan vi fundera på vad det är för bilder vi ser. Om de hänger ihop med ljudet vi hör. Ibland är det så, ibland är det inte så. Jag vet inte om ni har varit med ibland om att man sitter och tittar på tv-nyheterna. Och så ringer telefonen och så trycker man på den lilla knappen så att tvn blir tyst en stund. Och så ser man bilderna fladdra förbi. Och så kan man bilda sin uppfattning om vad det handlar om. Något trevligt sammanhang med, som det ser ut, trevliga människor och något annat sammanhang som inte ser så trevligt ut. Och sen nästa gång det är utsändning så försöker man följa med på tv-nyheterna och så ser man samma inslag igen. Och då hör man ljudet. Och det här som såg så trevligt ut, det visar sig ju vara en fruktansvärd historia som man nästan inte orkar lyssna på. Och det där som inte såg så trevligt ut, ja men här bor framtid och optimismen. Här kommer det att hända nya saker framöver. Så när man får båda bitarna, då får man en helt annan uppfattning om vad det handlar om. Och likadant är det ju här i kyrkan när vi går ner och dricker kaffe nu. Kaffe är ju en annan institution. Alltså fika i Sverige vet alla vad det är, men försök översätta det. Alltså man kan översätta det med att dricka kaffe, det förstår ju alla, men liksom hela institutionen, vad det innebär på en arbetsplats. Alla sitter där, chefen och alla sitter och man kan prata och vara på samma nivå. I alla fall 10 minuter. Och nu har vi det i kyrkan också och vi känner att vi har en gemenskap. Vi har en gemenskap som handlar mer om att bara sitta och ha någon bänkgranne här en stund. Och så kan vi prata om lite ditt och datt och vi kan prata om församlingen och vi kan prata om våra förhoppningar inför framtiden, precis som Lukas gjorde här alldeles nyss. Och så kan vi fundera på vad det är som är viktigt. Hur får vi församlingen att blomstra? Hur får jag mitt kristna liv att blomstra? Och genom åren har man ju hört ett antal olika saker som ska lösa alla problem. Tänk om vi bara fick vara med om, så exemplifierar man med någon andlig upplevelse, då skulle det ju bli helt annorlunda. Om vi har mer resurser så kan vi göra mer. Alltså det finns väldigt många tankar om vad det är som behövs för att församlingen ska fungera och vara bra. Saltaren var det. Vi ska titta lite särskilt på Saltarsalm 100 idag. Och den är inte så lång, den är på 5 verser. Men man ska inte bedra sig. Innehållet handlar inte om antalet verser. Det här är en psalm som innehåller oerhört mycket. Och vi ska i alla fall glänta lite på det här idag. Och vi har redan hört den läsas, men vi ska ta och titta på lite olika saker här. För det är någonting särskilt med saltarsalmerna. Saltaren, det är både hymner, lovsånger till Gud och människors klagan och hjärta och smärta och ungefär Svensktoppen. Och alltihop i en enda stor mix. Här kommer det verkligen fram vad människor känner, vad man längtar efter, hur man har det. En tacksägelsesalm är det här. Höj jubel till Herren. Och så har vi några intressanta punkter här. Tjäna Herren med glädje. Det har vi hört flera gånger idag i olika sånger. Och vi ska besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss, inte vi själva. att vi är hans folk, vi är får i hans jord. Det är ett annat sånt där begrepp som går igenom hela Bibeln. Så får vi gå in i hans portar med tacksägelse och hans gårdar med lov. För att Herren är god och hans nåd varar i evighet. Det är ett tyder, det är en orsakssammanhang. Eftersom Gud är så god, eftersom hans nåd är så stor, eftersom den varar för evigt, så får vi gå in i hans portar med tacksägelse och i hans gårdar med lov. Vad handlar det här om? Det handlar om tabernaklet. Tabernaklet i öknen eller templet i Jerusalem. Gudstjänst och offer. Och när vi talar om gudstjänst och offer, vad är det vi tänker på då? Kanske tänker vi på vad som hade hänt före, innan man byggde tabernaklet i öknen. Slaveriet i Egypten, vandringen i öknen. Och så kommer man till den här märkliga uppfinningen. Den här märkliga helgedomen i öknen som väl knappast någon hade sett tidigare. Här har vi den stora upplevelsen. Vi behöver inte fördjupa oss i slaveriet i Egypten. Vi förstår hur roligt det var. Men här kommer någonting, en oerhörd dramatisk punkt i bibelhistorien. Alltså det mest fantastiska tror jag nästan som vi har mellan Bibelns pärmar. Uttåget ur Egypten genom Sävhavet eller vad det nu var för något vatten man tågade igenom. Och Israels barn de tågar på torr mark medan vattnet står antingen som en mur till höger och vänster om dem eller att vinden driver undan dem beroende på vilket bibelställe man läser. Och sen kommer Farao och hela hans här, hela dåtidens största militärmakt sättande efter. Men de rör inte på vattnet. De rör inte på vad Gud har gjort. Så fantastiskt. Men nu ska vi lyssna på vad säger man när man har kommit över. Alltså när man precis står där vid vattnet så har vi Miriams lovsång. Men nu ska vi höra på vad säger man när man fått vara med om en sån fantastisk upplevelse. Och har kommit en dagsmarsch eller så in i öknen. Så här står det i andra Mosebok 16. Och hela Israels menighet knotade mot Mose och Aron i öknen och sa till dem. Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten. Där vi satt vid köttgrytan och hade tillräckligt med mat att äta. Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger. Vart tog framtidsoptimismen vägen? Det var väl inte så kul. Vi lyssnar på ett till ljudspår. Nästa kapitel, hur blir det då? Och folket törstade efter vatten och de knotade mot Mose och sa: varför har du fört ut oss ur Egypten så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst? Det blir ju bara värre. Tänk hela folket som har fått vara med om det här fantastiska. Nu är de här i öknen och mungiporna är ju neråt på varenda en. Vad säger nu ledarskapet? Ja, då ropar Mose till Herren och säger, så här hör vi hans ord. Vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig. Ja, folket verkar ha gett upp. Ledarskapet är desillusionerat. Vad ska hända nu? Och här har vi ett problem. För vi har hört den här berättelsen ända sedan vi gick i söndagsskolan, de flesta av oss. Så vi vet ju facit, vi vet hur det går. Så därför stannar vi inte här och håret reser sig i nacken och så tänker vi att men det här är ju hopplöst. Kan det bli ett kapitel till i Bibeln? Alla har gett upp. Och när vi har tänkt den här tanken så måste vi tänka en tanke till. Varför säger man så här? Varför är det sån hopplöshet? Varför tänker människor i de här banorna? Och då kommer vi på att, ja men visst, man har varit slavar i Egypten. Om man är slav tar man inga egna initiativ, det är ingen som tackar en för det. Om man hittar på något fiffigt så är det ändå inte mitt. För jag har ingenting, jag äger ingenting, jag kommer aldrig att äga någonting. Gör jag någonting så är det någon annan som tar det ifrån mig. Och vad gör det med en? Jo, så fort det är något fel så klagar man till ledningen. Nu har vi det här problemet. Lös det. Och så säger man till Mose och Aron. Nu är vi utan kött. Dags att fixa det. Idag är vi utan vatten. Nu är det dags att fixa det. Det är ingen så här, oj, vi har ett problem. Kan vi sätta oss och fundera på hur ska vi lösa det här? Den tanken finns inte hos folket i öknen. Så småningom så har det här folket kommit ett antal marscher, dagsmarscher till in i öknen. Och det har gått faktiskt ganska lång tid. Och så håller man på med det här märkliga byggnadsverket. Man bygger en helgedom till Gud mitt i öknen. Och så har vi lite tält runt omkring och vi vet från Moseböckerna hur det här var byggt. Lite grann i alla fall. Det var byggt av brungrå skinn på utsidan. Själva tabernaklet var också täckt av skinn. Utifrån så såg det inte så där väldigt annorlunda ut än vad vi skulle kalla för lite beduintält idag. Och det här är märkligt. För var kommer folket ifrån? Man kommer från Egypten. Hur ser ett tempel ut där? Ja, det har en oerhörd fin fasad. 5 meter hög, 10 meter hög, 20 meter hög. Det imponerar på alla. Man känner sig som en myra bara man är i närheten av det. Inuti var det inte alltid lika noga. En del tempel var påkostade. Andra var bara en mörk gång rakt in i en klippvägg. Men här är det ju precis tvärtom. Det är ingen som blir särskilt imponerad av det här. Lite skinn som vilket tält som helst. Men först när vi kommer in, då ser vi att det handlar om någonting. Gud måste visa med en åskådlig demonstration att Gud är annorlunda. Bibelns Gud är annorlunda. Bibelns Gud har ingenting med Egyptens olika gudar och gudstyrkan att göra. För den talar om makt. Den talar om ett auktoritärt samhälle med fara och högst. Och sen faraos närmaste, överste präster, vanligt folk. Så har vi i botten med slavarna. Men här är det inget som trycker sig på. Det är ingen som talar om en auktoritet på samma sätt. Och vad är det då vi hör här? Jo, här hör vi psalm 100. Gå in i hans gårdar med lov och tacksägelse. Vi får gå in genom porten. Och vad möter vi nu när vi har gått in genom porten? Ja, vi kan ju besöka tabernaklet i en lite modernare version så att vi får lite bättre uppfattning om hur det ser ut. Det här finns i Judaöknen idag att beskåda om man vill åka dit. Uppbyggt med största noggrannhet som man har kommit på. Några avvikelser kan vi ju snabbt notera, men här ser vi själva helgromen och vi ser det stora brännofferaltaret och vi ser kopparhavet också. Och när jag kom dit så fanns det en ganska humoristisk kristen arab som guidade oss runt. Och så sa han, ja, vad tänker ni nu om det här? Och han förväntade säkert att de flesta, de tänker på offer, de tänker på 10 Guds bud och de tänker på 365 förordningar och allt annat som man måste lyda för att komma in och få vara med i gemenskapen. Så han plirade lite på sig och så sa han, jo, vad hade man här? Man hade barbecue i öknen. Ny konstpaus och så. Får man säga så? Ja, men visst, det var ju det de hade, fortsatte han. Så därför ska vi ta och titta lite närmare på det här brännofferaltaret och vad det står för. I 4 Mosebok. Och i dagar av glädje vid era högtider, nymånader, ska ni stöta i trumpeterna vid era brännoffer och gemenskapsoffer. Det ska göra att ni blir ihågkomna inför er Gud. Jag är Herren, er Gud. Tänkte ni på det här med gemenskapsoffer i den här texten? Det kanske inte är det offer som det har predikats oftast om när det gäller tabernaklet i öknen. Men vilken tanke. Vi får samlas. Vi är tillsammans inför Guds ansikte. För att vi har fått ta del av hans nåd. Och här får vi ha fest tillsammans. Det ligger något gott på brännofferaltaret. Och jag får vara med. Jag får också en bit av det som erbjuds. Och så kommer det här fantastiska som föregår det hela. Själva vändpunkten. För den handlar inte om 10 Guds bud. Det handlar om förbundet. När Gud säger till Moses. Och Moses ska föra det vidare till folket. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Ett rike av präster. Och säkert kommer man fortfarande ihåg vad präster var för någonting från tiden i Egypten. Det var ju överklassen. Det var ju de som fick gå in i templen. Det fick ju inte vanligt folk göra där. Ett rike av präster. Tänk vilken upprättelse. Från slav utan möjlighet att tänka så får jag stå som präst inför Gud, den allsmäktige. Hela folket blir präster. Och det här gör att man kan börja tänka i nya banor. Jag är någonting. Jag får komma inför Gud. Gud ser mig. Jag är inte betydelselös. Jag är en person i Guds stora plan. Vad ska vi göra tillsammans nu? Och nu ska jag citera en sekulär forskare som har funderat över det här med statskunskap och sådant. Och han säger som så här. Hur kan det komma sig att en liten folkspillra och förrymda slavar mitt ute i öknen får en uppsättning lagar, bygger en nation som sen blir mallen för hela vår västerländska civilisation? Hur är det möjligt? Och jag tror att vi ser svaret. Det är att folk får reda på att de är någonting faktiskt. Man är inte bara någonting som vinden har fört med sig. Ska vi låta den här bilden av templet i Jerusalem, som den en gång såg ut, få symbolisera det hela? Och det är inte bara templet, vi ser en hel stad bakom. Vi ser byggnader som folk bor i, vi ser officiella byggnader. Vi ser att man har kunnat åstadkomma någonting tillsammans. Det är inte bara Mose och Aron och hans, eller deras efterträdare som har gjort det här. Det behövs ett helt folk för att bygga upp en sån här sak. Och nu ska vi inte låta oss bara förblindas av lite fina marmorblock och annat sådant. Utan vi får naturligtvis fundera på vad handlar det här om? Det går ju upp och ner i historien. Bibeln koncentrerar sig ofta på när det går ner. För att när det går ner då har man någonting att lära sig. De har gjort någonting fel. Man kan faktiskt lära sig någonting när det går uppåt också. När Nehemja och Esra håller på och återuppbygger staden och templet. Och vi har kapitel som handlar om hur man måste sätta hela muren runt staden och åter i stånd. För att skydda sig mot alla lömska attacker från höger och vänster. Så säger Nehemja någonting om vad det är som är hans styrka. Kommer ni ihåg det? Glädje i Herren är min styrka, säger Nehemja. Det är inte bara glädjen i öknet när man får gå in i tabernaklet. eller glädje när man får komma in i templet. Nehemja står och säger, när det knappt finns något tempel eller någon stad, att glädjen i Herren är min styrka. Men framgången kan ju också föra med sig problem. Det säger Gud redan i Moseböckerna. Tänk på det här. Sen när det har gått bra för er och ni lever tryggt i landet, då kan det nog bli så att ni glömmer vem jag är. Och vad är det som kommer att hända då? Ja, då kommer alla möjliga olyckor att drabba landet. Handlar det här om att Gud är hämndgirig? En del tänker så. Men vi kan ju också tänka på vad det var som egentligen hände i öknen när man fick en ny identitet, när man fick en ny bild av vem man är inför Gud. Om jag glömmer vem Gud är, vem ska jag då spegla mig i när jag funderar på vem jag är, vad min identitet är för något? Och när jag inte vet vem jag själv är, då kanske det är en del andra saker som följer med på köpet där. Då kanske jag inte vet hur min gemenskap ser ut med andra människor. Eller vad det är jag håller på att bygga. Eller något annat. Så därför har vi ett samband här som är så oerhört viktigt. Min bild av Gud talar ju också om någonting om vem jag är. Om jag måste följa en massa lagar, regler och förordningar för att vara Gud till lags, vad säger det för någonting om hurdan jag tror att Gud egentligen är? Men om jag känner att Gud är nådig, att jag får vara med på grund av nåd, då kanske jag känner att så behöver jag kanske också vara i mitt umgänge med andra. Att det i första hand inte handlar om att hitta fel, utan att hitta vad kan vi göra tillsammans. Vad är det vi kan göra för att bygga upp staden, templet, församlingen. Vad för någonting som helst faktiskt. Och Nya testamentet talar mycket om slaven, tjänaren. Och ibland när vi läser det så är det så lätt att vi bara tänker på Egypten och slaveriet och annat slaveri. Men Bibeln har ett litet annat fokus när det talar om tjänaren till exempel. För tjänaren, det är den som måste gå till torget till exempel för att erbjuda sina tjänster som dagslönare, och så får man en peng mot slutet av dagen. Han är inte fri. Den fria personen, han äger till exempel sitt eget jordbruk, sin olivlund, sin odling av fikon eller sina får eller något annat. Behöver inte bry sig om så mycket hur det går utanför den egna sfären, för man har sin egen stabilitet. Så när Bibeln talar om tjänare, så alla som inte har ett självgående helägt jordbruk eller företag och sånt där, är alltså tjänare eller ibland slav i Bibelns uttryck. Så när det står att Jesus kom hit och antog tjänargestalt, eller det står att vi ska vara tjänare, så handlar det om att vi ska inte vara så auktoritära som man var i Egypten eller i Romarriket eller något annat sånt exempel. Utan vi ska tänka på att vi står i en beroendeställning inför Gud och inför andra människor. Så hela det här avsnittet handlar om ett revolutionärt nytt sätt att tänka om oss. Det handlar inte bara om att bygga ett tabernakel i öknen, om att ha offer, om att ha trevligt, utan det handlar om mycket större tankebanor än så. Och Paulus tar upp det här på så många ställen. Så vi kan inte hinna läsa alla, men vi kan läsa i Romarbrevet 8:15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, vilken vi ropar Abba, fader. Vi får säga pappa till Gud. Det talar om närhet. Mera än det talar om avstånd. Gud är naturligtvis fortfarande Gud. Gud är naturligtvis fortfarande stor och oändlig. Men samtidigt som Gud är så stor och så oändlig, så är han på något sätt nära mig. Just jag. Just nu. Och det här är väl den ekvation som är svårast att få gå ihop. Nu får de här personerna symbolisera lite det här med vad lagen kan göra med oss utan att vi har en aning om vad de egentligen står för. Så får de ha en liten illustration till hela raden av diskussioner som Jesus har med fariseer och skriftlärda och som Paulus hela tiden måste uppmuntra sina församlingsmedlemmar på alla möjliga ställen i breven. Vad gör reglerna med oss? Alltså, även om vi håller Guds ord högt, här symboliserat av en torarulle, Moseböckerna, så kan det få oss att komma in i en annan mall av tänkande som också blir ett slaveri, som Paulus uttrycker det. Paulus är ju så radikal så att det är nästan smärtsamt ibland. Alltså, vi kan komma in i ett tänkande som gör att vi gör oss själva till slavar. Och Paulus tycker att vi måste verkligen ta oss i akt för det här så att det inte händer något som inte borde hända i oss, med våra liv, med vår församling. Här har vi tre figurer som står vid västra muren, även kallad klagomuren. De är klädda lite olika. Och det intressanta är att människor som kan mycket om judendomen, det räcker att de ser hur en person är klädd, så vet de vilken gren av judendomen som den här personen tillhör. De kan tala om vilken skola han har gått i. De kan tala om vilka svar han har på alla möjliga olika frågor om hur Bibeln ska uppfattas, om hur livet ska levas och allting annat. Och det gör att en människa som i första hand följer mallen blir ganska ointressant. För att har vi fått lite kunskap så vet vi svaren innan vi har ställt frågan. Och det var väl inte så kul. Men om vi nu istället får släppa lös tankens frihet, vad händer då? Till denna frihet har Kristus gjort oss fria, skriver Paulus till galaterna som behöver ha lite uppmuntran på vägen. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Alltså, han skriver det här till i första hand fria människor. Det kan ju ha funnits en och annan slav med i församlingen. Men hur skulle vi uppfatta det om Pelle Hörnmark skrev ett brev som vi läste upp här i församlingen? Se nu till att ni inte blir slavar igen. Paulus är radikal. Och han behöver nog vara radikal för att skaka oss där lite grann så vi vaknar upp och inser hur vårt tänkande formar det sammanhang som vi är med i. Det finns en anledning varför det frö som såddes i tabernaklet i öknen kunde växa upp och blomma ut och bli en livskraftig nation. På samma sätt som kristendomen med lite fröspridning runt om Medelhavet kunde på bara några få hundra år få en sån livskraft att det tog över tusentals år av religiös tradition. Det är revolutionära tankar. För att man vågade tänka och inte bara hålla sig till en mall. Här har vi en bild på en herde och några får. och någon get. Och alla vet vad det här illustrerar. Jesus säger, jag är den gode herden. Jag är dörren eller grinden in till fåren. Vi började med att läsa att vi får gå in genom portarna med tacksägelse. Och nu står Jesus och säger att jag är porten. Det är jag som gör att ni får komma in i gemenskapen. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Det är vad som behövs för att ett får ska vara glatt och pikt. Men vi förstår ju att när det handlar om oss så handlar det inte bara om lunchen, utan det handlar om den andliga mat som ska göra att vi får ett andligt liv. Som ska göra att vi växer till andligt. Som ska göra att vi får vara med och skapa ett sammanhang som Gud vill att vi ska vara med i. Vi tackar dig Jesus för att vi får vara med. Tack Jesus för din nåd mot oss. Tack för att du är nära oss just den här stunden. Och tack att vi får sträcka ut våra händer till dig och känna att du tar tag i dem. Alla våra händer. Tack att du har lovat att gå med oss på livets väg. Alla dagar. Tack att om vi snavar och ramlar så finns du där och tar vår hand och drar upp oss igen. Tack för dina löften till oss. Om att du är trofast. Du är med oss. Och att vi av nåd får säga till Gud, Abba Fader. Amen. Amen. Amen.